Men sen blev vi uppringda av BlackBerry. Det var precis samma story. Jag var ute och joggade på ribban och blev uppringd för någon som sa att hej, jag ringer från BlackBerry, vi vill köpa ert bolag. Och jag tänkte bara i stort sett så här bluffsamtal. Kan ni komma till Waterloo på måndag? Och i minst en sekund tänkte jag, Belgien? Och sen tänkte jag, nej men de kan inte mena Belgien. Och sen, ja, det finns någon annat Waterloo kanske. Och så sa jag, vilken flygplats? Så sa de, ett Toronto flygplats. Tänkte jag, okej, vi får lista ut var det här Waterloo ligger sen.
Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör en speciell. Med mig, Sally Wallstedt.
Och med mig, Jonas Gilberg.
Och med mig, Miriam Olsson Jeffrey.
Och idag så ska vi ge oss in i Malmös startup-värld och kanske träffa den personen som allra mest personifierar den. Nämligen en investerare. Miriam, har du släppat in en kapitalist i studion?
Nej, jag tror inte att Hampus Jakobsson skulle vilja kalla sig det, men däremot en klimatinvesterare.
Vad sjutton betyder det?
Jo, Hampus Jakobsson tror ju att man kan förändra världen med hjälp av teknik och då förbättra klimatet. Så han tillsammans med två andra investerar pengar i olika bolag som jobbar med klimatlösningar. Och de investerar de pengarna från en fond där andra har investerat i fonden. Det är ju lite komplicerat det här med investeringar. Men sen så kan man ju också investera sina egna pengar. Och det har Hampus Jakobsson gjort mycket. Han har investerat i över 100 bolag. Många av dem här i Malmö.
Men vad var det som gjorde att du blev nyfiken på honom från första början då?
Jag har ju träffat Hampus Jakobsson vid olika tillfällen. Och en gång var för ganska många år sedan på The Conference. Och det var precis när han hade sålt sitt bolag som han startade med några andra Malmö-entreprenörer. TAT hette det, The Astonishing Tribe. Han sålde det till kanadensiska BlackBerry som var väldigt stort då. Och han fick det ju låta som att den här försäljningen var en slump. Och jag tänkte att så kan det ju inte vara liksom. Utan jag blir nyfiken på hur det började. Så det vill jag ta reda på i Malmö Darlings.
Men då lyssnar vi på vad han har att berätta.
Hampus Jakobsson, hur skulle du beskriva vem du är och hur du funkar?
Jag skulle säga så att jag tror att de flesta människor som jag har jobbat med över åren säger att jag är orimligt nyfiken och jag har ännu mer orimligt mycket energi. Och jag tror att det är väl liksom sammanfattning av hur jag är som person. Och sen så hur man kanaliserar det liksom har ju varit olika över min livstid. Men så här också, jag tror att jag gillar inte begränsningar och jag tror att det är nog många delar av det. Jag är fjärde barn. Mina syskon är rätt mycket äldre än vad jag är. Och när man är så mycket yngre än alla sina familjemedlemmar. Det är nästan så jag har fem föräldrar egentligen. Så det är att om jag plötsligt på en lördag känner oh, jag skulle vilja se den här, jag vet inte, Indiana Jones-filmen, hitta på någonting här. Så inser jag att den får jag inte se. För jag är sju liksom. Och jag kommer inte få se den klockan 11 ikväll. Men jag gillar inte att tänka, ja, men det är omöjligt eller jag får inte. Utan jag tänker, okej, hur ska jag lösa det här nu? Och så har jag alltid varit. Och jag tror när jag var liten så handlade det jättemycket om att sätta sig in i mina fem föräldrars huvuden och tänka, vad ska jag göra eller säga eller vilken station ska det vara för att du ska säga, vill du inte se Indiana Jones med oss? Eller själv eller vad det nu är. Och så funkar det jättemycket när jag var liten. Jag var helt besatt i att försöka fundera, vad händer bakom andra människors ögon? Det tyckte jag var jättespännande. Och ibland var ju lösningen att försöka förstå andra människor och få det att funka för mig. Och ibland var jag att komma på en helt annan lösning. Och sen startade vi ett företag helt slumpartat när jag gick på universitetet. Det var verkligen slumpartat att vi startade det företaget.
Och var pluggade du då någonstans?
Jag pluggade i Lund. Och det var också en ganska konstig grej för att jag var väldigt intresserad som sagt om what makes people tick och då tänkte jag först att kanske läsa psykologi eller filosofi eller någonting, så jag läste jättemycket av det i högstadiet och gymnasiet och tyckte att det var väldigt trist för det var väldigt dömande. Alla andra grejer jag tittar på handlar om att sätta folk i kategorier genom en bokstavsbeteckning och jag kände bara, nej men jag vill verkligen bara, det känns mer komplext än så känns det som, så då läste jag civilingenjör data i Lund. Och ren slump, jag varenda sommar när jag pluggade så jobbade jag utomlands. För jag kände alltid att när man läser som civilingenjör så är man ungefär lika bra på någonting som en miniräknare är ungefär. Första sommaren kan man ju liksom, man kan addera och subtrahera mycket bättre än man också läser en annan utbildning, men det är ungefär det man kan. Man kan ju inte någonting praktiskt, för att det är inte det att man är elektriker eller något, utan du kan lösa saker på papper och det är helt abstrakta fejkproblem. Men jag kände, jag tänker verkligen inte, jag klarar liksom inte att stå på Ica Tuna i Lund och i kassan. Och det är inte fel med det, men jag bara kände att jag kommer dö, liksom. Jag måste lära mig saker hela tiden. Och det gjorde att jag bara sökte jobb som var helt orimliga och fick dem.
Vad var det till exempel?
Ja, så första sommaren så sökte jag ett jobb att få implementera en säkerhetsalgoritm på kreditkort i Paris på en av de största kreditkortsbolagen. Och då frågade den här franska chefen, han frågade mig, do you know A11 assembler and cryptography? Och eftersom jag ville ha det jobbet så sa jag yes. Och sen när vi la på samtalet så började jag lära mig A11-assembler och krypto väldigt mycket från mars till juni. Sen åkte jag ner till Paris och den sommaren så ja, gjorde jag så att kreditkort skulle vara säkra så att ingen skulle kunna hacka dem. Och det krävdes väldigt mycket blod, svett och tårar och många, många, många timmar på deras kontor. Och det var jätteroligt. Och nästa sommar gjorde jag likadant. Jag jobbade på ett konstbolag i London som byggde tekniska konstinstallationer. Och de frågade mig, kan du J2ME Java? Och jag sa, ja, absolut. Och sen så spenderade jag 3 månader på att lära mig det jättemycket. Och sen så åkte jag dit och så byggde jag massa grejer för dem. Och sen så mitt i all den här härvan så startade vi ett bolag, jag och några kompisar. Och det var lite olika anledningar. Vi var 6 personer. Jag jobbade på det här konstbolaget i London då. Och det var helt fantastiskt för att det var 2000. Och det är väldigt svårt, konstigt år när folk kastade pengar på konstiga saker. Så att vi fick göra.
Fick ni med den andan in i bolaget?
Nej, det var det som var skönt att vi inte fick. För att vi hade innan jobbat på lite så här mobilbolag och sånt när vi var studenter och liksom fått för mycket av den andan 98-99 och känt den här att när bolag ska öka inom sitt burn rate för att de ska räkna pengar. Resa
burn pengar. Rate förklarar
jag. Ja, precis. Ja. Jag satte det inom citat där. Och då är det liksom att på den tiden, 99-20, liksom där någonstans, så var det att när folk skulle ta in pengar till sitt företag så sa de att vi behöver ta in 10 miljoner kronor.
En investering som skulle in i bolaget.
Ja, precis. Och då kunde investerare fråga, vad ska ni ha de 10 miljoner till? Och så tittar de, men ni är ju bara av med 1 miljon kronor om året. Och behöver 10 miljoner, det är ju helt för mycket pengar till er. Så då plötsligt där 98-99 så börjar bolag göra av med helt obeskrivliga mängder pengar. För att de tänkte, vänta nu, om vi köper nya stolar till alla, spelkonsoler till alla, flyg- och business class, du gör ju av med 10 miljoner om året. Och då sa de till alla anställda, kan ni bara köpa allting nytt hela tiden nu? Massa. Och helt vansinnigt. Och då sa företaget när de tog in pengar för att investera, vi behöver 40 miljoner. Tittar vi av med så mycket pengar. Och då tyckte de, ja det är bra liksom. Och då säger det IT, så IT behöver mycket pengar. Och att jobba där när jag var student, jag kände bara, det här är det knäppaste jag har med om. Liksom. För att vi behöver ungefär pizza och liksom en dator, det är ungefär det vi behöver. Men när jag då gjorde det här sommarjobbet i London, så var det ju, då började ju vara, nu var det 2000, så började ändå darra lite vad som hände i världen. Men då, det var jättekul. Och då en av mina kompisar då, vi ville snacka om det här, vad vi gjorde, att vi byggde konstutställningar och fick göra vad vi ville. Och då sa vi, ska vi inte starta ett företag om det här? Det kan vara liksom kul att göra. Och sen senare råkade han befinna sig på en finlandsfärja med en person när han berättade den här storyn. Och då sa han, min morsa bygger en stor utställning i Stockholm, vi borde träffa henne. Så, bara, okay, ja. Så åkte vi dit och träffade henne och sen så ville hon att vi skulle göra det. Och så plötsligt, nu har vi ett projekt, vi kanske ska starta ett företag. Och sen så visade det sig, att, eller inte visade, men visste ju då, några andra av våra kompisar skulle göra Lundakarnevalen, specialeffekter till den. Och någon annan kompis skulle göra mjukvaruprojekt i ett företag som heter Scalado. Så men ska vi kanske starta ett företag tillsammans, lite lättare om man slipper alla pappersgrejer. Och, alltså, man ska, det är skönt, vi kan göra det tillsammans. Vi ska inte göra det långsiktigt, vi ska ju bara göra projekt och sen ska vi fortsätta plugga. Vi pluggar efter tusen. Så gjorde vi det och sen så när vi började jobba tillsammans den här sommaren så var det jättekul och vi hade jätteroligt och byggde massa saker och ja, aktiemarknaden kraschade och sånt, men det brydde sig inte vi oss om. Vi köpte ju liksom ärtsoppa på Ica Tuna och värmde upp i en mikrovågsugn och var jättenöjda och tog ut 8000 kronor i lön i månaden och tyckte att ja, men det här är ju mer än studiebidraget, det är väldigt galet liksom. Jag tyckte det var jättebra. Och sen så byggde vi det där bolaget och sen mitt i den här processen, eller början av den processen, så gick Sony och Ericsson ihop och så ville Sony i Japan att Ericsson skulle bygga PlayStation-telefoner och så tyckte väl Ericsson att ja, det gör vi väl. Så byggde de det här nya bolaget Sony Ericsson och sen mitt i den processen så visade sig att de hade nutat lite så vatten över huvudet. Och då var det en kompis till oss som jobbade där och som sa till oss, kan inte ni hjälpa oss? Och vi ville absolut jobba med mobiltelefoni igen för att vi hade gjort det som lite som sådana här studentprojekten med de här knäppa, eller det var jättetrevliga människor, men det här med att bränna massa pengar och bygga lite mobilspel, så vi kände att nej, mobiltelefoner, det kommer inte bli någonting. Det känns jättetråkigt liksom. Ska jobba med sådana små mikrovågsugnar och som folk håller mot örat och pratar med varandra. Hur kul är det liksom?
Ni vill hellre jobba med utställningar, tekniska roliga lösningar.
Vi gjorde musikvideos till Timbuktu och alla möjliga. Det var jättekul. Vi kände att vi kan väl göra något sånt för dem. Kanske vi kan göra något lite smågrej kanske. Vi gjorde liksom typ ett litet datorspel på skärmen i stort sett. Och så, ja, men man kan göra rätt så häftiga grejer, men det är inte det vi vill göra. Och sen kom de på måndagen och tittade och så sa de, det här är helt fantastiskt, kan vi få licensiera det här? Jo, kanske det, liksom. Eller va? Och sen så plötsligt så blev de en kund till oss. Och så började vi licensiera till Sony Ericsson och började hjälpa dem. Och då började vi växa från 6 kompisar som gjorde lite allt möjligt liksom, till att ja, men nu måste vi nog anställa folk och vi måste nog. Och så började företaget växa från oss till att bli 180 personer med kontor i Seoul och Taipei och Tokyo och Chicago och San Francisco och Göteborg och Malmö. Och det var jätteroligt och vi lärde oss jättemycket. Men det konstiga där var liksom att det var ju aldrig meningen. Utan det var ju, och jag tror att jag gick då från att vara en person när jag var liten som tänkte att jag gillar att lösa problem genom att tänka nytt, till att inse att många problem kunde jag liksom inte lösa utan, eller många problem löste man bättre genom att hitta smarta människor än att försöka klura ut det själv.
Och det som hände sen var att först Google och sen BlackBerry ringde. Hur gick det till?
Det var liksom så här jättekonstig kontext när de bara säger hej, vi ringer från här, vi vill detta. Och som är lite så här, är det här en sån här fejksamtal nu liksom? Men det var det ju inte. Det var ju början gången var det jätteseriöst. Men det var alltid lite förvirrande. Och när det var Google-gången så sa jag ju till dem väldigt tydligt, det här gör ju inte vi. Alltså vi gör inte de här sakerna alls. Men jag kan rekommendera andra företag till er. Och de ringde oss 4 dagar på raken och 4:e dagen så sa jag till slutet, jag kan komma till Mountain View och vara hos er 2 veckor och göra vad jag kan för att styra upp saker. Men sen måste vi, det här är liksom inte det vi gör. Men alltså jag fattar och det låter jättespännande och jag är jättenyfiken. Så jag kan komma och vi fixar grejer och sen så drar vi liksom. Men ni får betala oss löjliga mängder pengar. Och, men jag stannar ju tyvärr mycket längre. Eller tyvärr, men jag stannade jättelänge. Men det var jättekul. Vi åkte dit i 2 veckor och med 3 personer. Jag och 2 kollegor åkte dit och så åkte vi dit och tittade på vad Google skulle göra på mobiltelefonsidan. Så tittade vi en stund och insåg att de har ingen aning vad de gör alls. Alltså verkligen inte alls. Och det var inte det att vi var på det var bara att de var katastrofalt dåliga.
Vilket år var det här?
2007.
Det som ni gjorde där, var, ligger det till grund för någonting som finns
vi,
nu?
Vi designade ju hela Android. Och det finns ju en Malmö-koppling till det. Så allting är, alltså alla Googles telefoner, det är operativsystemet, det som ritas på skärmen. Vi hittar ju på varenda grej där om hur alla rullgardiner ska funka och alla menyer ska funka. Och vad händer om man trycker på den här? Vad händer om man trycker back? Liksom, vi hade ju långa bråk med folk som var, är back, gå till förra skärmen. Så som det är på en browser. Eller är back, gå upp i menyn så som det är på en dator. Alltså så kunde, det här liksom kunde vara, det här var 2 dagar långt bråk i Mountain View med liksom, och 12 personer i mötesrummet. Liksom, och, ja, men nej, vänta, när man trycker back då...
Mountain View är alltså där Googles högkvarter ligger.
Ja, precis. Ja. Och vi hade många sådana grejer där vi liksom... Och det var inte så att vi visste bäst på något sätt, utan det var ju nya problem att lösa. Liksom. Men sen blev vi uppringda av BlackBerry. Det var precis samma story. Jag var ute och joggade på ribban och blev uppringd för någon som... sa att, hej, jag ringer från BlackBerry, vi vill köpa ert bolag. Och jag tänkte bara, i stort sett så här bluffsamtal. Men så jag slutade jogga och pratade med en stund och tänkte att det här kommer bli en kund. För det var inte första gången som de ringde och sa, vi vill köpa er. Och sen så 9 månader senare och 6 månader senare så var de en kund. För att de insåg att det var ganska mycket smidigare att vara kund. Så jag tog samtalet jätteseriöst och vi pratade en stund. Och sen så på fredagen satte vi upp en prestation för dem och visade den över... så här, Zoom, fast inte på den tiden Zoom liksom. Och de sa bara, det är helt fantastiskt, kan ni komma till Toronto på måndag? De sa faktiskt inte så, de sa, kan ni komma till Waterloo på måndag? Och i minst en sekund tänkte jag, Belgien? Och sen tänkte jag, nej, men de kan inte mena Belgien. Och sen, ja, det finns någon annat Waterloo kanske. Och så sa jag, vilken flygplats? Sa de, ett Toronto flygplats. Tänkte jag, okej, vi får lista ut var det där Waterloo ligger sen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag tycker att det är väldigt spännande hur saker och ting börjar.
Ja.
Ja. Och då när du var ute där på ribban och fick det här samtalet. Vad tänkte du då? Kommer du ihåg det?
Alltså jag tror att problemet med att vara overkligt nyfiken, det är att, att jag tänker bara framåt, aldrig bakåt. Så att min hjärna börjar gärna ställa upp till alla möjliga olika scenarier vad som kan hända här. Och jag lutar mig alltid. Jag tror att både hur jag springer och hur jag går och hur jag tänker så faller jag framåt. Liksom. Utan man får mer hastighet på det sättet om man faller framåt hela tiden. Och så att jag var liksom så här, jaha, vi får se vad det här blir. Det kan bli att de blir kund. Det kan bli att jag får se Toronto. Jag har faktiskt varit i Kanada förut. Det blir spännande. Det kan bli att något annat händer. Men låt oss inte ta ut något i förskott. Och en sak är säker, det kommer bli en overklig mycket jobb. Och det kommer bli nya människor. Och det kommer många lärdomar. Och det känns som att de tre grejerna känns kul. Så då kände jag, nu kör vi. Och det var ju, vi visste inte alls hur det skulle bli av.
Hur lång tid tog det?
6 veckor, vilket var, jag kan säga, var väldigt snabbt.
Bara 6 veckor?
Ja, jag kan säga att det var väldigt snabbt. Och sista dagen när vi satt på Stortorget och skulle skriva på papper och allting, så frågade han som var vd för Blackberry, vi skulle skriva på papper och i stort sett berättade för resten av företaget. Så sa han som var vd då, sa han, ska inte du köra uppköp för mig en del? Liksom. Och jag sa bara, va? Så han, vill du vara chef för den här enheten på liksom den här,
på Blackberry?
Jag liksom vill vara chef för den här UI.
För att köpa andra företag då?
Ja, men han gjorde en genre när han frågade, vill du vara chef för den här UI-enheten på Blackberry? Jag sa, nej, jag vill inte riktigt. Jag känner, nu sparkar mig själv av misstagen med att säga att jag inte vill det. Men så, nej, jag vill egentligen inte vara chef för det här. Liksom. Nej, jag vet, det fattar jag inte vill. Kan inte du bara köpa företag till mig liksom på Blackberry? Så jag, men ja, alltså jag har ju ingen kompetens på det alls. Alltså jag har verkligen ingen kompetens på det. Jag är i stort sett antikapitalist. Så att jag tror att jag kan ingenting om pengar liksom på något sätt. Så jag är helt värdelös på detta. Jag bara, nej, men det kommer du klara jättebra. Så jag, men jag vet inte. Så nej, men vill du vara det? Eller vill du vara chef för den här enheten på typ 250 personer? Nej, det vill jag verkligen inte. Men här, det låter det avgjort. Så jag, okay. Skrev på de här papperna och tänkte, vad tusan ska jag nu? Men det var jätteroligt. Det var fantastiskt kul och det var jätteintressant att tänka på hur, om man är ett Nasdaq-listat 17 000 personers bolag, hur ska man göra för att köpa andra företag? Och det var jätteintressant för mig, för att jag tror att som sagt med det här med lösningsorientering, när jag var liten var det liksom tänka på en lösning, sen plötsligt var det en lång period när det hjälpte liksom hitta människor som kan lösa problemet och se till att de liksom löser problemet och se till att det funkar. Och sen plötsligt inser jag, aha, kapital, pengar kan lösa problem. Och det här hade jag liksom aldrig tänkt på förut någonsin. Så det är liksom så här, man kan liksom köpa sig ur problem. Man kan liksom bara hitta något annat företag som gör någonting i världen och så kan man bara köpa dem och så kan de lösa problemet till Blackberry. Eller så kan vi licensiera lösningen. Vi kan bara betala någon och säga, kan ni bara bygga det här till oss på Blackberry? Och det var liksom, det öppnade helt nya dimensioner i min hjärna. Jag kände, ja, det har jag aldrig tänkt på någonstans. Jag tyckte ju kapital var bara någonting som var irriterande och ondskefullt. Liksom att det profiterade på människor och pressade människors löner och allt som kapitalism har gjort. Det är inte så att jag har någon positiv känsla för kapitalism. Jag kände så att pengar kan ju vara en lösning. Liksom. Jag tänkte ju alltid att pengar kan ju bara göra att man inte är hungrig eller att det är varmt. Och så där. Men plötsligt bara, man kan ju bara lösa problem. Liksom. Jag var ju där lite mer än 2 år. Nej, men sen kände jag bara, det här går inte. Liksom. Ni vill ju försöka liksom, out Apple. Och jag vet inte hur många företag vi hade jobbat för på Tatt som ville göra en iPhone killer. Jag menar, det var ju skämtterm på Tatt liksom, när folk sa det. Man kände bara, ja, nu kommer det igen en iPhone killer. Och det som oftast händer folk byggde iPhone killers var att de dödade sig själv ju. Motorola eller Sony Ericsson, vem som helst. De sköt sig själva i foten och försökte göra något som någon annan är bra på. Istället för att göra det de själva är bra på. Nej, så att då efter 2 år kände jag, nej, det här funkar inte. Så då sa jag lite det till Michael Lazaridis, min chef, och sa, jag vet inte. Och då sa han att, jag kände lite för mig att han tyckte också det var väldigt störigt. Men så då slutade jag. Och då började Engel investera och gjorde lite massa annat.
Men, och ni jobbade egentligen hela tiden från Malmö?
Ja, jag jobbade då ganska mycket. Jag är från Malmö, men även tyvärr ganska kul också, men då från Waterloo också. Vi var ganska utspridda. Några av oss, alltså vi hade ju kontoret överallt, så att vi fanns ju på lite olika ställen. Och sen vi grundare jobbade ju kvar på olika platser i bolaget jättelänge och hade alltså var väldigt trevligt. Men sen så tror jag att någonstans där efter 2 år kände jag, nej, nu tror jag inte det här är vad jag vill längre. Och det har varit jättekul och lärigt, men det här är inte vad jag vill. Och då tror jag att hela den här grejen med att kapital kan lösa problem hade någonstans öppnat sig i huvudet mig. Så jag började ängelinvestera. Och
du hade ju också kapital då?
Jag hade kapital, absolut. Absolut. Ja, ja,
det är ju från försäljningen?
Ja, exakt. Jo, det är klart. Alltså innan hade det ju inte varit en möjlighet. Men jag tror också för mig, jag tänkte inte på att jag hade kapital. Jag tror att man behöver pengar upp till en viss nivå för att lösa problem, för annars är det väldigt struligt. Men efter det så känns det som att så länge man då vill äta på världens dyraste restaurang eller dricka världens dyraste vin, så är ju saker rimligt liksom. Kan vara rimligt. Så att jag tror att för mig var det inte så där, oj, vad är en massa pengar, utan det var bara, ja, skit i det, och så fortsätter vi jobba som vanligt. Men plötsligt en dag så inser jag att det här problemet vill jag faktiskt väldigt gärna löst. Det här stör mig riktigt mycket på. Eller den här personen är faktiskt helt fantastisk. Och då inser jag, vänta nu, jag kan ju ge dig pengar, du kan lösa detta. Oj, jag har aldrig tänkt på det liksom. Men det var ju BlackBerry som hade fått upp det i huvudet mig. Men så det gjorde att jag började englinvestera massa. Jag startade ett företag till i den vevan.
Satsade du helt enkelt pengar på entreprenörer som gjorde olika saker?
Precis.
Och det var den här regionen, eller var det?
Jag hade lite olika teman. Så att för att det var lite olika försök. Jag gillar jättemycket att tänka med att skapa en begränsning. Nu sa jag precis innan att jag inte gillar begränsningar. Men jag gillar att skapa liksom ett ramverk i huvudet. Och tänka, eftersom jag har en tendens att sticka iväg i huvudet i lite olika riktningar, så gillar jag att tänka, okej, nu tar vi ett tema här. För att annars kan finns inga. Det är lite som att man ska måla någonting och så får du oändligt många färger. Då lägger du hur mycket tid som helst på att välja färg. Men om jag ger dig 6 pennor och säger att de här 6 pennor du har, då är det så att okej, nu kör vi igång och börjar rita. Så att lite så tänkte jag, okej, det här kvartalet investerar jag bara i Malmö. Och sen så gjorde jag det. Och sen så, okej, det här kvartalet investerar jag bara i kvinnliga grundare. Och sen gjorde jag det här kvartalet investerar jag bara i verktyg för utvecklare. Och sen gjorde jag lite så. Och sen ibland träffade jag någonting som gjorde annars. Det här var faktiskt spännande. Och då bröt det ofta trenden. Så jag sa, det här var ju faktiskt väldigt intressant. Nu ska jag faktiskt nu börja investera i detta också.
Hur många investeringar har du gjort?
Mer än 100. Jag hade mött min revisor i morse. Han försökte påminna mig att jag ska sluta. Och jag har slutat. Jag gör inte investeringar, inga investeringar längre. Men jag har gjort jättemånga olika saker. Och det har varit jätteroligt. Och jag har lärt mig jättemånga saker. Jag fick den där känslan som man får när man får mat någonstans som inte är salt. Man äter det och så är det bara, det är inte så gott, men man kan inte riktigt säga vad det är. Det är lite platt. Och det var den känslan jag plötsligt fick där i början av 2019. Jag träffade något företag som jobbade med någon cancergrej som var jätteintressant. Och jag satt där och kände lite som att det var mat utan salt. Jag kände att allt det du säger är intressant. Men det känns inte som att det tickar i mig när du säger det här. Det är liksom som att det är lite platt. Och det var lite trist. Jag kände att jag kan inte riktigt investera i någonting utan av passion. Men de här personerna är briljanta och det här är en briljant lösning och det är ett stort problem. Så det här borde vi investera i. Men jag bryr mig liksom inte riktigt. Och då började jag, och sen plötsligt något bolag jag träffade som gjorde någonting annat, så blev jag jättepassionerad. Och sen efter några veckor började jag förstå, vänta nu här. Nu är det så att problemet för mig är att om det inte handlar om klimat så bryr jag mig verkligen inte.
Du hade ju en del kontakt med Heidi Lindvall och Joel Larsson under den här tiden. Och då jobbade ju de på Fast Track Malmö som är Minks, alltså Malmö stads inkubators acceleratorprogram för olika uppstartsföretag. Och ni pratade om olika ämnen, idéer, bollade olika saker. Och det var då ni fick den här idén till Pale Blue Dot. Vad är det ni gör egentligen?
Så där i oktober 2019 så började Heidi och jag säga, vi kanske ska starta en fond som bara gör detta, som bara investerar i klimatbolag och hjälper dem att skala någonting som faktiskt är svårt att förklara kanske oftast då, och gör till någonting som helt vanliga venture capitalbolag, Creandum eller Atomico eller Sequoia eller whatever, en helt vanlig fond, att de investerar och säger, det här är ett jättebra bolag. Och det gör att vi måste ju sätta oss in i saker som vi kanske inte fattar. Och det är lite, jag brukar ofta säga att vårt jobb är ungefär som att gå in i ett enormt kasino och sätta sig på ett bord när någon ska spela Texas Hold'em. Och Texas Hold'em funkar så att du får 2 kort som du får titta på. Och sen börjar någon lägga fram, och så man sitter runt ett bord med massa människor. Och så lägger någon fram kort framför dig. Först lägger någon ett kort som du får se, som alla får se. Och det är en knäckt. Och tittar du på dina kort och så ser du att du har en trea och en dam. Och nu ska du bestämma, ska du stanna kvar vid det här bordet och lägga mer pengar? Eller ska du resa dig upp och säga, nu ger mig nu? Men det knäppa i vår värld är att när man jobbar med okända problem så tar man upp sina kort och då är det en anka om dem. Så det är bara anka. Jag vet inte vad en anka innebär. Jag vet inte vad sugande koldioxid från himlen genom havsalkanisering betyder. Jag har aldrig tänkt på det förut. Och det är det roliga också, för det innebär att väldigt snabbt måste vi sätta sig in i saker och tänka, vi måste ju förbereda oss för att träffa någon som jobbar med ny batteriteknologi, fast vi har liksom ingen aning vad de kommer att säga på mötet alls. Och det gör att man måste tänka ganska mycket på saker som man inte vet. Och det är jättekul. Så det enda vi gör är att vi liksom, och ofta på de här mötena så är det att man bara tar upp sina kort och så får man en 3 och en 6 och så ligger de här korten och så säger man, skip it, hej då. Och så tar man nästa Zoom-möte. Men en av 20 möten som på en vecka så sitter man då så här, det är någonting här, det här är faktiskt mer intressant. Och då säger man, det här kan vi ta ett möte till om en vecka. Kan du skicka över det här materialet så ska jag lära mig där om de här ankorna, utlösta anka förresten. Och så säger de, ja visst, och så pratar de en stund till om ankor och entusiastiska. Och så säger okej, här måste vi lista ut. Och då har du 7 dagar på dig att lära dig allting. Så att nästa möte så kommer du in och så har vi sagt, men är inte problemet att det inte går att köpa till mycket fjädrar? Alltså det måste ju vara det som är problemet. Och så får de förklara igen och så fortsätter man liksom. Och det är jättekul. Så att vi satte den här fonden i juni 2020. Och vi investerar i klimatbolag i över hela Europa och i USA.
Och då lägger ni in pengar i de här bolagen, i de här innovationsbolagen, för att de ska kunna utveckla sina lösningar. Och, men och hur mycket är det ni har investerat hittills?
Hur mycket investerat hittills? Vi har investerat, nu ska jag säga, det borde jag veta utantill. Vi har investerat 40% av 87 miljoner euro. Så att, vad är det? Det är typ 40 miljoner euro har vi investerat.
Du har investerat själv i många bolag, ja. Och nu har du investerat i många bolag i fonden.
Ja.
Hur många bolag är det förresten från fonden? De här,
25
40.
Nu och snart kanske 26.
Inget är från Malmö,
nej,
råkar från Malmö, jag veta.
Exakt. Nej, exakt. Inget är från Malmö. Alltså, jag tror att vi upplever att världen är väldigt platt. Att vi har liksom ingen fördel att investera någon som är inom cykelavstånd på något sätt. Vi var nära att investera ett bolag i Malmö faktiskt. Det var ett bolag som vi var nära, som vi pratade fram och tillbaka jättemycket med. Och fördelen med Malmö är att vi kunde bara cykla bort till dem och gå en promenad med dem i Kungsparken och diskutera problemet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Under hösten här, i september, så samlade ju du en massa människor i Malmö. Just och gjorde en klimatkonferens här.
Ja.
The Drop.
Just det, Pelbedott gjorde en konferens här som heter The Drop. Jag gjorde det ute på Lokstallarna, vilket var väldigt kul. Vi var en av de första större storskaliga eventen som var på Lokstallarna. Vilket var, hade ju sina utmaningar. Med tanke på att man byggde tåg där för ett tag sedan. Eller för några år sedan. Och där var stora hål i golvet. Men det var väldigt, väldigt roligt att få internationella, det var ju väldigt mycket, var det 70 eller mer, 80% som kom hit från andra länder, det var nog mer än det faktiskt. Men som, när jag räknar in Köpenhamn också som nära, men 80% som reste hit från längre distans. Vi samlade jättemycket människor som pratade om klimatproblem och jättemycket företag som då är som vi, som är venture capital-bolag som investerar i climate tech och samlade dem. Så det kom ju människor från alla världens företag, alltså massa kända företag, allt från liksom Eric Schmidt som var vd på Googles family office till Breakthrough Energy Ventures med Bill Gates och liksom alla. Och vi hade ju en väldigt tydlig attityd som är att ingen får köpa sig en plats på scen. Så det vi gjorde var liksom att vi bestämde helt vem som skulle vara på scen. Och det var jättemånga som ville inom sitta sponsra oss för att komma på scen. Och vi sa till alla, du får jättegärna sponsra oss. Men alltså, vi kommer ta dit Solde som gör kaffe så du kan få sponsra kaffet. Du kan få en liten logga om du vill på kaffestället om du vill. Men det är typ det du får. Eller du kan sponsra lunchen. Och så kan vi säga att det är du som sponsrar lunchen. Men alla kom in med attityden. Nej, vi vill ha två av våra ledningspersoner ska på scen och berätta vad vi gör för något bra. Och vi sa bara, förlåt, det kommer vi inte göra. Alltså, för att det här är inte, det är liksom ingen som är intresserad att lyssna på dem. Tyvärr. Alltså det är tyvärr ingen som är intresserad att lyssna. Och jag fattar att det är det enda sättet ni vill betala 300 000 kronor. Men vi kommer ju sabba upplevelsen för 600 pers. För att vi ska få 300 000 kronor och det funkar inte så. Liksom. Vi kan ju inte sabba upplevelsen bara för pengar. Så det var ett spännande projekt att dra ihop. Och vi har nu bestämt datumen för nästa års event och håller på att liksom planera hur vi löser det. Och det är jättekul.
Vad betyder Malmö för dig då?
Alltså det jag gillar väldigt mycket med Malmö, det är egentligen två saker. Det är många saker, men jag tror att en grej jag gillar väldigt mycket med Malmö är att jag upplever att avstånden, och då menar jag inte de fysiska, eller jag menar fysiska också, men jag menar att avstånden är väldigt små. Jag upplever alltid att när jag är i många andra städer så upplever jag att det är väldigt tydliga klassskillnader på så många sätt. Om man är i London så är det så extremt uppenbart att antingen är du i Mayfair, där det är väldigt fint här, liksom, och folk har stora kontor där är vakter från fördörrarna, eller så är du i Shoreditch där det är lite coolt och hippt, eller så är du i, oj, grattis, utkanten av London där det är liksom hemskt och farligt, bla bla bla. Och det känns som att det är många städer som känns så där att liksom det är, jag vet inte om jag menar inte segregerat egentligen, jag menar det att du är inte välkommen till Mayfair om du inte kommer, alltså om du inte är här. Du ska liksom, det är någonting med klass och flärd och liksom hela grejen som jag tycker så fruktansvärt illa om den. Och jag menar redan Stockholm har ju den känslan att det är liksom väldigt snabbt så är det liksom, okej, nu ska jag nog inte ut av här för jag är nog i fel del av stan. Eller när folk frågar, var bor du? Så bara, alltså jag bor inte på Lidingö. Alltså förlåt, liksom, jag vet att jag är fel här. Liksom. Och jag känner den känslan. Men det kommer i Malmö när jag har aldrig tillfrågat var jag bor. Sen tycker jag det är härligt med små detaljer med Malmö. Att det ligger vid kusten. det är väldigt skönt liksom att det är en kuststad. Det är, i förra sommaren blev besatt av havskajakning, så det var jättehärligt att jag insåg att det fanns en kajakklubb så man kan låna kajaker och kajaka omkring kanal och kajak på havet, och det var helt galet liksom, och jätteroligt, och sådana saker är jättehärligt tycker jag.
Stort tack för att du var med i Malmö Darlings, Hampus Jakobsson.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Du har lyssnat på Malmö Darlings med Hampus Jakobsson. Och tyckte du att det var spännande med det här avsnittet, så finns det flera gamla avsnitt för dig att lyssna på. Se dessutom till att följa den här podden så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Producent för den här podden är Gustav Wirtén. Jag har klippt och Jonas Kanje är ansvarig utgivare. Vi hörs!